Radio Play.
Då spelar vi in. Då spelar vi in. Anna Sandell rapporterar djupt nerifrån kaffekoppen.
Hallå.
Hallå. Taskigt av mig att jag började spela in mitt i när du var inne
i min klunk.
I din eftermiddagsklunk.
Jag kunde inte ens få slurka
färdigt. Ta en på eftermiddagen.
Man måste unna sig.
Ja, verkligen. Och då blir det en
då
klunk.
Då blir det en klunk på eftermiddagen.
Har du någonting nu nytt att se om din klocka?
Nej, jag bara... Det jag inser är att de dagarna när jag inte är så aktiv...
Ja.
Så det är fett stressigt med aktivitetscirklarna som inte stängs.
Ja, du är liksom, du har en typ så riktigt skammande typ gympalärare som sitter på din
arm. På armen, ja.
Vidrig upplevelse.
Det där var det mysiga hemmaljudet som blev att Oskar smällde i dörren.
Han ska stänga in sig. Just det här är då mord mot mord. Och jag ska också stänga av ljudet på den här datorn, tror jag.
Om du lyckas med det. Because it's not the easiest okay. thing in the world.
Han.
Du kan gå där ner precis där.
Yeah. Ja, vad sa vi? Det här är mord mot mord, sa vi det?
Det sa vi.
Yeah.
Och du heter Karin André och jag heter Anna Sandell.
Yep.
Och det är ännu en söndag i våra liv.
Det är det. Och kommer du ihåg förra veckan? När
Nej.
Vi sågs. Och då var vi så himla, himla glada.
Var vi?
Japp. Yep.
För att?
För att vi skulle få äta middag med varandra. Det fick vi inte.
Det fick vi inte.
Nej.
Det var faktiskt jävligt deppigt.
Oskar blir sjuk.
Oskar blir sjuk.
Men vi ska boka om.
Vi ska boka om.
Så halva rapporten idag kommer vara att vi
hittade ett datum.
Hittade ett datum, exakt.
Jag vet. Och att jag tittar på min klocka hela jävla tiden. Vad fan gör jag med den?
Men den är inte bra för dig.
Nej, den är typ inte bra för mig faktiskt. Men,
och vet du vad? Det hade jag kunnat räkna ut.
Det hade jag kunnat räkna ut också. Det är typiskt mig. Men jag älskar den.
Ja, nej, och du vet vad? Och, you look good.
Tack.
Stressed, but good.
Nej, jag vet. Det sög faktiskt. Den här helgen har... Jag har fått ställa in alla mina planer. För att vi har bara varit hemma.
Ja, vilket ju är klokt.
Det är klokt. Men ack, så tråkigt.
Jag vet.
Men igår tyckte jag... Det har varit otroligt dåligt väder den här helgen.
Igår var ju asmysigt hemma.
Regn. Idag har det varit ganska fint väder.
Regn.
Men igår regnade det så
regn,
mycket.
Regn, regn. Jag lämnar inte lägenheten, ska jag berätta för dig.
Nej.
Jo, framåt sent på kvällen. Mm. Alltså, sent. Kanske klockan 10.
Mm.
Då gick jag iväg, handlade lite mat.
Gud vad härligt.
Ända.
Gud vad sent.
Jag vet, Marcus var och giggade. Så att när han kom hem, då hade jag gjort en liten så panasiatisk buffé till honom.
Ja, vad härligt. Vad fick han på den då?
Nej, men jag har ju bara insett att den enda mat jag vill äta är snacks typ.
Ja.
Så därför gör jag ingen... Det började ju ganska mycket med att jag ändå var tvungen att laga delar av det som jag hade tänkt laga till våran middag.
Ja.
Däribland då grandajoli, som i den här traditionen en hel fransk by samlas runt en bytta ajoli.
Så trevligt.
Och så. Mm. Så det åt vi i fredags. Nej, men då fick han kanske, när han kom hem fick han dumplings. Jag hade typ gjort en riktigt hittepå version av liksom så thai papayasallad.
Gott.
Han fick, eller mamma bönor förstås, lite olika dipsåser, någon liksom gurksallad.
Mm.
Lite okej, ja, du vet liksom så.
Vi åt ju skaldjurs platau i fredags.
Vad är det här för mathölj?
Alltså det var ju, vi fick ju unna oss notta. Men det var jävligt lyxigt.
Det var helt stört lyxigt.
Ja, det var så gott, jag älskar ju det. Mm. Men vet du vad jag insåg var? Att det jag tycker är godast är löjromstoasten. Så jo, ge mig en bytta löjrom bara.
Fast ingen har råd att ge dig en bytta löjrom. Den kostar ju mer än din klocka.
Typ, vi kan ju gå ihop ett gäng. Vi, säger jag. Då menar jag att ni kan
vi
gå
är så grand löjromsbytta.
Exakt. Alltså det är så gott. Jag skulle kunna äta det varje dag till förrätt.
Mm.
Jag älskar det.
Kul är nu att du är en person som ska äta förrätt varje dag.
Mm.
Det tycker jag du förtjänar.
Men man, vet du, man kan göra någonting enkelt till förrätt varje dag.
Japp, eller... Så kan man äta snacks till middag varje dag.
Det kan man också. Alltså jag tänkte på det när jag var liten. Då åt vi liksom inte för så här avancerat. Men man kanske fick lite tomat och mozzarella.
Men alltså du och kanske jag har så olika bakgrunder.
Kanske typ en avokado med så du vet. Vi brukar, vad heter det, som gulrom?
Jag vet inte.
Gulrom. Det tyckte vi var ganska gott hemma. Man kanske kunde få så lite sallad. en rödbeta typ med fetaost. Du vet, någonting sånt lite, som är lite enkelt som en förrätt. Sen så kan man ju få någon liten efterrätt varje dag också. Kanske, kanske så. Du vet, ibland kanske det är så bara en clementin. Ibland kanske det är så apelsin.
Okej, vänta, du menar egentligen bara att man ska avsluta varje middag med en fruktstund?
Nej, men eller typ en kula glass. Mm. Det behöver inte vara så avancerat, men det gör så mycket för ens liv. Festlighetsmässigt.
Jag vet, jag tror att det är svårt för nästan alla och även dig.
Alltså, jag tror att du nu?
Att jag tror att du inte lever. Alltså att
jag
du
inte lever som jag lär.
Nej. Jo, det tycker jag. Det vill jag ju vara tydlig med. Att jag absolut inte tycker att man ska vara. Jag vill bara vara tydlig med också att du inte är liksom middagsversionen av din klocka på din arm i andra människors öron just nu. Att du är så här, tre rätter varje dag. Annars får det vara. Det behöver inte vara så svårt. Nej, det är så kul.
Nej, jag menar mer, det var mer som en uppmaning till mig själv.
Ja.
Att gör livet lite festligare, Anna.
Ja, här har du en clementin.
Och det vet du vad vi pratar om också. Så att man åt ju aldrig middag framför tv. Eller vi, så här, jag ska inte säga man. Vi åt aldrig middag framför tv när jag var liten.
Det gör vi alltid nu.
Och det gör man ju typ alltid nu, ja. Eller ja. Vi gör det kanske varannan kväll.
Ja, kul.
Kommer vi göra det när Sigrid växer upp?
Nej, det tror
jag inte. Jag hoppas inte det.
Nej, jag tror inte det. Fast det lyxiga som man visste var också att folk som hade en tv-köket. Sjukaste som jag visste.
Jag vet.
Jag känner bara en.
Men frukost-tv tycker jag är okej.
100%. Men det är ju också för att du älskar Nyhetsmorgon.
Och morgonstudion.
Mm. Just det. Hur mår du annars?
Jo, bra. Hur mår du annars?
Hur många gånger har du gråtit idag?
Ganska många. Av olika anledningar. En av anledningarna var Pearl Harbor.
Du var ju liksom live uppdaterad mig på Pearl Harbor hela dagen.
För jag tror typ inte jag har sett den sen den kom.
Nej, för varför skulle
man?
Nej, exakt.
Helt rätt.
Det är ju verkligen en film som går klockan, alltså mitt på dagen på en söndag på TV4.
Men det var det som gjorde mig så glad, att det gick en film mitt på dagen.
Vad gillar du det?
Ja, jag älskar det.
Absolut inte det.
Gud, jag älskar det. Det finns ingenting som får mig att känna mig så ledig.
Nej, sant.
Och det är ju typ också för att jag aldrig orkar titta på en film på kvällen, för att jag vet att det är så stort commitment och jag vet att jag kommer vilja gå och lägga mig efter 40 minuter.
Just det.
Mm. Så att jag blev superglad för det.
Men kortfilm.
Kortfilm kan vara något för dig. Det kan vara något för mig.
Men så då har du liksom gråtit dig igenom ett helt liksom en amerikansk så circle jerk.
Ja. Fan vad sjukt den är, den här filmen alltså. I got one. Hela tiden.
Men också att det bara verkligen ser ut som ett dataspel, eller? Mm.
Och att Ben Affleck är... Där kan vi prata stort ansikte.
Sånt stort jävla amerikanskt ansikte.
Han har sån jävla... Han ser så amerikansk ut. Alltså, hans haka är enormt sjuk. Alltså.
Quagmire.
Verkligen. Och så tänkte jag och ska på att det är väldigt roligt för en av den här präktiga sjuksyran.
Jag var helt ärlig. Jag minns inte riktigt på en hörbar.
Okay.
Jag tror att senast jag såg den var på den övernattningsgrejen där min barndomskompis Anna grät och skrek. Han var så fin i sitt vita linne.
Alltså han är fan så sex fin. On legs
i sitt vita linne.
Jävlar, ja. Inte Ben då, utan nu pratar vi Josh Hartnett.
Precis.
Det var typ mitt sexual awakening när jag såg honom. Alltså då, när jag var 12 eller vad jag var.
Och även nu. Det har varit dött emellan.
Typ. Nej men den präktiga, okej, jag ska bara, jag gör det jättefort för de som kommer ihåg den präktiga sjuksyrran. Som är så töntigt för Oscar, som säger, det var så att man inte tyckte hon var snygg när man var liten för att hon har glasögon, men det är ju Jennifer Garner, hon är jättesnygg. Men man kunde liksom inte uppskatta det när man var liten, utan då ville man att det skulle vara som Vad heter hon? Kate Beckinsale, som just hade det. Så här,
men vadå, kommer hon inte sen typ ta av sig glasögonen, så kommer alla vara så här, wow. Det händer inte.
Ja, men nu fick vi inte se slutet för att Oscar stängde av för oss.
Eller för att vi skulle podda. Det var ju inte Oscars fel. Det var inte. Det okay. Var inte.
Fan, Karin.
Ibland kände jag att jag måste...
Du måste medla lite.
Jag måste väga upp lite.
Okej då. Det hedrar dig.
Men du kommer rasande på mig, så vi måste prata om det här efter det.
Absolut. Okej, nog om mig och Pearl Harbor. Hur mår du då?
Jag mår bra. Jag började igår apropå... jag kollar ju väldigt sällan på film i allmänhet. Men nu har Marcus en grej som är att han tycker det är väldigt trevligt att se en film. Så han har så svaga idéer ibland.
Men han, det är inte fel, det är inte fel i sak.
Trevligt. Så då har han kommit på att han bara, om man har möjligheten så tycker jag att det är väldigt bra att börja varje dag med att se en film. Man bara, det har man inte möjligheten.
Det är ingen människa som har det.
Förutom
Marcus.
Marcus. Mm. Exakt. Så igår så såg vi då den här Death of Stalin.
Mm.
Som var superbra och rolig och härlig. Och Steve Buscemi är underbar.
Mm.
Men igår kväll så började vi kolla på en film som jag aldrig har sett. Som är Seven.
Oh, gud, har du aldrig sett den?
Nej, för att jag tänkte att det är liksom för att det är ju liksom en skräck. Eller för
fast
mig,
den är
nej,
inte
det. Det är ju inte det. Det är ju sånt som vi gillar.
Ja, alltså Karin, jag har säkert sett den 14 gånger.
Otroligt.
Och den är lika alltså jag blir lika tagen varenda gång
jag
ser den.
Jag vill vara tydlig med att jag inte såg klart den, okay. För att Marcus började somna. Och då var jag så här, inte en chans att jag kollar på den här ensam medan
du kan inte, du kan inte se den
sen.
Hur långt har du sett?
Till mord nummer 2 bara, typ.
Okay.
Precis, väldigt kort.
Har du sett frosseri-scenen?
Ja.
Är det första mordet kanske?
Ja.
Fy fan, ja, den är så obehaglig. Okej, okay. Okay. You're in for such a ride. Alltså.
Men finns på Netflix i alla fall. Om man vill. Ja, det finns det.
Den
Marcus var såhär, ska vi se Zodiac igen? Jag bara, vi kan inte se Zodiac igen. Nej. Det är omöjligt.
Så den är bra också. Men,
otroligt bra.
Men Seven kommer bli er nya Zodiac.
Men för jag har alltid tänkt, det är väl samma person som har gjort den, eller hur?
Det kanske det är.
Ja, jag tror det. Som också gjort Mindhunter.
Mm.
Vad heter han? David.
Kommer inte ihåg
någonting.
Bra är han i alla fall.
Jävla bra. David va? Nej, men då insåg jag ju att det finns ju typ en hel värld av filmer som jag alltid har skrivit av som skräck och därför valt bort. Men som jag kanske nu kommer kunna se.
Mm.
I dagsljus.
Ja,
när Marcus är vaken.
Du kommer inte kunna sova efter... Alltså,
oh my god.
Alltså jag föreslog du har så mycket framför dig. Kan du lova att du återkopplar till mig så fort du har sett färdigt den?
Ja, du menar just i filmen, jag tror du menar i livet.
Ja, det med. Okej.
Ja, okej. Ja, men så det är
kul.
Ja,
eller så hur? The Teacher's Pet har släppt en ny säsong.
Nej.
Mm.
Om förra säsongen var ju handlade ju om det är en sån australiensisk podd
som är jättebra.
Ja, som verkligen ledde till framsteg i fallet.
Mm. Och här är det en... Jag har bara lyssnat på typ halva första avsnittet.
Mm.
Men det handlar om en kvinna som har blivit mördad typ. Och man vet inte vem det är.
Bra pitch.
Som har mördat henne alltså.
Jag har fattat att det är ingen Jane Doe liksom.
Nej.
Också australiensiskt fall.
Och så, ja, precis. Så att de som har gjort då Teacher's Pet har blivit... Jag tror att de har, om jag förstod det rätt, för jag var lite okoncentrerad igår när jag lyssnade, men jag tror att de har blivit kontaktade av den här kvinnans familj. Just för att det. De vill att han ska typ så här, du vet...
Gräva
i det liksom.
Usch.
Men jag är väldigt exalterad för det.
Ja, verkligen. För det var väldigt, väldigt bra.
Mm.
Spännande.
Väldigt spännande.
Mm. Jag lyssnar på en podd om Berlusconi. Så att,
spännande.
Som Wondra har gjort, som heter Bunga Bunga. Bara det är bra.
Ja, det är bra.
Mm.
Jag tror jag såg om den. Jag tror
att
jag
har fått den pushade i alla typ sådana Wondery poddars flöden typ.
Och så apropå Berlusconi.
Ja.
Eller...
Gud, jag är så spänd på att se vad som kommer.
Vår gamla kollega har gjort en podd som heter Diktatorer. Parisa Amiri.
Vår gamla kollega.
På Nöjeskaja.
Jag jobbade
på det. Du jobbade inte det. Jag har inte lyssnat på det här, men jag är sjukt exalterad på det här, för hon är rolig och hon berättar så himla bra. Ah. Typ, så här. Så att, den vill jag tipsa på om innan jag ens har lyssnat på den.
Det handlar om diktatorer.
Ja, så spännande.
Ja, verkligen.
Synd att man inte kom på det själv.
Men jag tror inte det var upp. Vi som skulle ta
nej,
den.
Kanske nej, kanske inte.
Det var inte just den pucken. Vi kan ta demokratiska ledare.
Ja.
De tar vi.
De tar vi.
Men först, några mord. I went down a rabbit hole.
Okej.
Okay. Kan man säga.
Mm.
Som jag är... Jag har ju varit så himla... Jag sa ju det till dig att jag har varit så himla, himla imponerad över din förmåga att hitta väldigt spännande fall som jag inte typ förstår hur du hittar. För du har alltid varit så här, jag är så himla dålig på att googla. Men nu har du uppenbarligen blivit super, super bra på att googla.
Och som jag sa till dig, mycket är ju slumpen.
Men jag fattar inte hur du kan vara så... Nej, det är typ inte det.
Nej.
För alla spännande... För då man söker så man bara... Interesting cases och sånt håller man på med jättemycket.
Mm.
Jag får alltid bara olästa saker.
Mm.
Men jag var i alla fall... jag liksom hoppade ner i Reddit-världen och yeah. fick där ett tips.
Men där har du en app på mig, för att du klarar ju av att läsa långa saker. Mm. Jag kan ju typ läsa någonting som är 3 rader och sen tröttnar jag.
Ja, nej, du kräver ju en stark pitch ja. Från början.
Så att precis. Du har där... Fan.
Just det, synd att jag aldrig hittar informationen då. Okej, okay, men jag tyckte i alla fall själv att det här var super, super spännande och hade aldrig hört talas om det innan.
Okej.
Okay. Så 21 oktober 96. En helikopter flyger över Death Valley. Det är alltså en nationalpark i Kalifornien. Har du varit där?
Nej, jag har aldrig varit i Kalifornien.
Hmm. Oh, du och jag, Sigrid. Ah, roadtrip road Kalifornien.
Men du måste köra kort först. För jag vägrar vara den enda som kan köra.
Men Sigrid
Vi kan vänta till Sigrid till 18 i och för sig.
Oh, gud vad mysigt.
Hon kussar runt oss. Du vill bara packa dig i baksätet.
Underbart. ja, det är liksom... alltså, det är ju liksom in från kusten, så att typ på gränsen mellan Nevada och Kalifornien.
Okay.
Så att det är liksom kanske typ 1,5-2 timmar från Las Vegas, men typ 3,5 timmar från Los Angeles.
Mm.
Det är ett ökenområde. Det är liksom stenigt, berget. Du skulle nog känna igen bilder från det, för att det är så här, du vet att det är liksom att sanden är så jävla, det är så jävla torrt att sanden...
Ja, men jag tror att jag har sett bilder från det, exakt. Till och med. Mm. Det ser ut som i...
Det ser ut som på månen.
Som i Lejonkungen, du vet, när han...
Ja, men verkligen
så. När det är så sprucken alltså, mark.
Och exakt. Mm. Och det är alltså USAs varmaste och torraste område.
Ingenting kan leva där, därför heter det Death Valley.
Ja, säkert. nej, jag tror att det är saker som lever där, fast typ ingenting man vill ha hemma, eller på sig.
Men typ skorpioner och sånt.
Och typ kanske en riktigt torr buske.
Mm. En sån...
Exakt.
För bara... Lucky Luke-buske. Förlåt, nu får du köra.
Tumbleweed. För bara ett par veckor sedan så uppmätte man alltså 54 grader varmt där. Vilket är en temperatur som just nu håller på att liksom bekräftas.
Celsius.
Exakt. Men om den bekräftas så är det alltså den varmaste temperaturen som någonsin uppmätts på jorden.
Jävlar vad stört.
Du fattar. Det är torrt i Death Valley. Och många delar av den här parken är då liksom den här turistattraktionen som sagt upp. Typ, man tar upp typ bilder på de här spruckna, bla bla. Men det är alltså, så det finns, det är liksom kommer typ 1 miljon turister dit varje år, men det finns också jättestora områden som är outback liksom, och där ingen är typ, och som ligger extremt avlägset och otillgängligt typ. Och det är då på grund av det som den här helikoptern typ flyger över parken.
Som en turistattraktion?
Nej. Den är ute och letar efter knarkfabriker. För att det finns typ gamla så här, gruvområden och sånt där. Så det finns liksom gamla vägar som du typ kanske kan köra på om du har en riktigt liksom välanpassad fyrhjulsbil, driven bil och är jättebra på att köra det.
Mm.
Så därför så brukar det tydligen poppa upp där ute, för att det är liksom ingen som...
Ingen av vägarna förbi.
Nej, exakt. Men den här dagen så kommer den här helikoptern inte få syn på en knarkfabrik, utan någonting helt annat. Det är runt 11 på förmiddagen när parkvaktaren Dave Brenner kollar ut genom fönstret och får syn på något oväntat. Han ser en bil som står i Anvil Canyon. Och det är konstigt av... lite olika anledningar. En av dem är att det inte längre, det är inte en väg där längre. Det har varit innan, men den är avstängd. Och man får inte längre köra bil i det området typ.
Mm.
Men det är också en helt vanlig personbil som står där. Mm. Och det går liksom inte att köra där.
Mm. Vad är det för bil?
Det är en Plymouth Voyager, som alltså är en minivan.
Okay.
Så det liksom är så här,
inte så bra stötdämpning i dem det.
Inte alls bra, kan man säga. Och du vet, det här området är liksom sand och sten.
Mm.
Vilket gör att så här, det sliter som fan på däcken. Och när man börjar köra fast i sanden, det man gör då oftast är att man typ gasar mer, och då gräver man bara mer mot stenarna typ.
Så det är därför liksom man ska lägga plank så här och köra på.
Just det, ja men exakt. Eller typ inte ha den bilen. Eller man inte heller.
Eller det. Man ska bandvagn när man gör
exakt,
så.
Exakt, verkligen. Men de landar i alla fall i närheten och typ så tar sig till den här bilen. Och det är som sagt en minibuss. Den står nedsjunken i sanden, eller liksom nedgrävd i sanden. Jag antar att de, liksom har, de som har kört den har försökt komma loss.
Mm.
3 av 4 hjul har punktering.
Mm.
Och för att komma till den här platsen så har bilen liksom redan gått flera kilometer på den här typen av terrängen. Så att det liksom är så här, den har took a beating. Mm. Typ. Den är liksom dammig, så man typ tror att den har så här stått ett tag. Och man kollar upp registreringsnumret och det visar sig att det är en hyrbil som är rapporterad stulen efter att de som hyrde den aldrig kom tillbaka med den.
Men man hyrde den?
Den hämtades ut den 8 juli och skulle ha lämnats tillbaka den 26 juli. Det är typ en biluthyrare som är typ så dollar car rental någonting, som typ ligger vid LAX.
Billighetsgrej.
Ja, jag antar det. Men så vanlig,
bang for the buck.
Men verkligen så vanlig biluthyrning som ligger typ vid en flygplats. De som har hyrt den här minibussen är tyskar. De är 4 stycken tyska turister. Det är Cornelia Meyer, hon kallas för Conny. Och hon är 28 år gammal. Hon har med sin son Max. Han är 4. Och så är det hennes pojkvän Egbert, vilket alltid är ett namn. Det är alltid ett namn. Det är det. Det får man ge det. Han heter så i alla fall. Egbert Rimkus.
Men är det inte kul på tyska också, eller?
Men inget är väl kul på tyska.
Men alltså,
nej, jag vet.
Förlåt om det är någon som lyssnar som heter Egbert.
Ja,
men det är ett kul namn.
Alltså, ja, ja, och jag gillade.
Vad hette han i Ackeböckerna, du vet, han som var lite konstig?
Oj, jag har ingen aning. Jo, Acke som också är Riverdale, eller?
Ja, just det. Mm. Hette inte han någonting?
Hette han typ bara så Bucket eller någonting? Han hette något sånt. Okej.
Ja, vi får undersöka saken.
Han heter i alla fall Egbert Rimkus. Han hade med sig, han är 34 år gammal och han hade med sig sin son Georg Weber som var 10 eller 11 år gammal. Det rådde lite olika delar meningar om det.
Mm-hmm.
Och när polisen då kollar upp deras namn så får de en träff hos Interpol. Mm-hmm. För alla 4 hade anmälts saknade flera månader tidigare.
Okay.
Typ 2 månader tidigare, tror jag.
När var det de hittade bilen? Förlåt,
oktober. Oktober. Och det här var så att den skulle lämnas tillbaka den 26 juli. Så att det här, den här gruppen då kommer allihopa från Dresden där Egbert var arkitekt och Conny, jag vet inte vad hon gjorde.
Nej.
Det står ingenstans och jag har läst en god mängd tyska artiklar för att jag var så här,
homemaker.
Nej, för de, jag tror inte det, för att de hade inte varit tillsammans länge alls.
Nej, okay.
Eller så här, hon var i alla fall inte det i deras relation. Hon kanske var det, hade varit det i en tidigare relation. Okay. Så där. Och någonstans läste jag att hon hade typ en ganska framgångsrik business. Mm. Det är bara, hon beskrivs bara som hans flickvän, vilket ja, det vet vi är problematiskt. Och som sagt, de har inte varit samman särskilt länge alls. De är liksom nykära. Båda här då var sin son som var från tidigare relationer. Och de var båda två väldigt liksom äventyrliga.
Mm-hmm.
Att typ han beskrivs som en person som gillade så här att pusha gränser och typ så här göra lite halvtokiga saker. Och hon var nog också ganska äventyrlig. Bland annat så hade hon kört över Sovjetunionen i en Trabant. Vilket är en sån gammal östtysk bil.
Ah, spännande.
Så att de ska då alltså åka till USA med sina respektive söner. Och det känns som att det måste vara typ en sån jävla drömsemester.
Verkligen.
Ändå. Alltså de är typ såhär, inte varit tillsammans länge, ska ta med sina söner typ åka på en sån.
Någon rolig roadtrip.
Ja, men exakt så. Så att de, den 8 juli 1996 så anländer de via, från Frankfurt via Seattle till LAX.
Mm-hmm.
Och hyr då ut den här bilen och Conny står som föraren på den. Och först är de en vecka i San Clemente i södra Kalifornien, där jag tror att de typ bodde på liksom någon resort, eventuellt på en som heter Seahorse Resort, och liksom så här gör helt vanliga turistsaker bara. De verkar ha haft lite typ tajt om pengar. För den 12 juli så kontaktar Egbert sin bank för att han behöver mer pengar.
Men, bara 4 dagar in i resan.
Ja, och det verkar som att de inte haft med sig typ några så här kreditkort eller så, vilket ju typ inte alls är standard för alla att ha. Nej. Men typ i USA kanske är ju väldigt liksom... I USA känns ju kreditkort djupt normaliserat ändå.
Absolut.
På gott och ont. Och om jag har förstått det rätt så vill han att de pengarna ska skickas till ett, alltså en specifik, typ om det är Bank of America eller någon sån, liksom någon bank i San Clemente. Men pengarna hamnar på samma banks, ett, alltså samma bank men ett kontor i Los Angeles.
Mm-hmm.
Så jag tror att de inte får de pengarna liksom.
Mm-hmm.
Några dagar senare då så checkade de in på Treasure Island Hotel i Las Vegas.
Yeah.
Och den 21 juli så kontaktar Egbert Georgs mamma, alltså hans ex då,
mm.
och kollar om hon kanske kan skicka över lite pengar till dem. Mm. Men det gör hon aldrig. Och jag vet inte om det är för att typ hon inte får meddelandet eller att hon är så här: nej, det här får du faktiskt klara själv.
Mm.
Eventuellt kan det vara lite grann det andra, för att de verkar vara lite...
Inte på.
Hon är nog lite irriterad på honom för att han har åkt iväg på den här resan, typ att hon inte tycker att det är... Alltså typ, att hon känns lite så typiskt honom.
Mm.
Sådär. Å andra sidan, jag tror att om man skulle säga till typ en mamma bara, eller en förälder så här: vi behöver pengar.
Mm.
För att, och din son är här, så hade hon antagligen hjälpt till. Så det är absolut, lite, men det är oklart.
Mm.
Den 22 juli checkar de ut och då är planen alltså att först åka till Death Valley och sen till Yosemite och sen ska då bilen tillbaka, vara tillbaka på den här uthyrningen på LAX den 26 juli. Mm. Och så går planet hem igen den 27 juli. Men som sagt, bilen kommer aldrig tillbaka och ingen av dem går på planet. Nej. Så hemma i Dresden så Dresden så väntar bland annat då Georgs mamma, hon heter Heike och hon är, verkar vara den första som typ reagerar på att hennes son inte kommer hem.
Mm.
Och hon går då till resebyrån som ordnat den här resan som tar kontakt med biluthyraren i LA och då får de reda på att bilen aldrig kommer tillbaka.
Oh, vilket, fan vad stressigt. Alltså,
paniken. Ja, jag vet. Det är verkligen, verkligen vidrigt. Det är så jävla mycket land att tappa bort någon i.
Alltså,
på något sätt. Alltså fruktansvärt obehagligt. Och du vet så här, de kan typ inte så bra engelska. Nej. Alltså det är liksom mycket som är...
Jobbigt som fan.
Ja, exakt.
Det är konstigt att tyskar är så dåliga på engelska. Ja. Jag har också en liten instickare.
Ja, jag håller med.
Mm.
Och Heike då, och men också Conny och Egberts familjer anmäler deras liksom försvinnande till Dresdenpolisen och de i sin tur tar väl kontakt med Interpol i förlängningen och mm. då blir de liksom internationellt efterlysta. Tillbaka till 3 månader senare, oktober 1996, och den här bilen som de har hyrt men aldrig lämnat tillbaka. De är ju inte, man hittar liksom inga människor eller kvarlever av människor i bilen. Men det här är några andra saker man hittar. 2 oöppnade flaskor och en tom flaska Bud Ice Öl.
Mm-hmm.
Man hittar en tom flaska bourbon och en som är full till 75%. Man hittar flera stora tomma flaskor av både liksom, där det varit både juice och vatten. Man hittar bagage, man hittar kläder, kamerarullar, en kamera, en sovsäck i en låda och en låda, alltså en sovsäck som ligger i en låda och en tom låda som det har varit en sån här sovsäck i. Man hittar ett tält, en pipa, flera bankkort som tillhör då Egbert och ett, tror jag, oanvänt reservdäck men också typ en domkraft.
Mm-hmm.
Så att de har inte bytt däck fastän de hade ett. Liksom. Man hittar också en flagga som det står Buddy Valley Stone Cabin på och det är en stuga som ligger typ 6-7 kilometer från den här platsen när man hittar bilen. Och där finns här lite mat och lite vatten och sådär. Och så uppenbarligen verkar de ha tagit en flagga, det är en amerikansk flagga med den texten på. Mm-hmm. Liksom. Så det verkar som att de har tagit den från den stugan. Mm. Liksom. Man hittar också en guidebok eller typ en broschyr kanske det är mer, för Death Valley National Monument Museum på tyska. Och efter att man har utrett lite grann så kan man då konstatera att det såldes 2 stycken sådana på tyska i Furnace Creeks besökscentrum den 22 juli. Så då tror man att de har varit där.
Och det dagen. Ligger också där i krokarna.
Exakt.
Mm.
I övrigt så hittar man också ett meddelande i en loggbok på en annan plats i parken. Alltså vid typ en så här... En, vad tror du?
Jag tror de hade en loggbok i bilen.
Nej, de inte. Låter i och för sig djupt tyskt.
Ja, verkligen.
Nej, men de har skrivit i en annan sån här liknande typ stuga som också är obemannad, båda de här stugorna är det. Så har de, hittar man då ett meddelande i en loggbok där de har skrivit, det verkar som att Conny har skrivit, vi ska över passet, eller vi kör över passet på tyska, och så undertecknat med deras namn. Och det skrevs den 23 juli. Så att man trodde att de har varit på där den 23 juli liksom. Och det är också värt att känna till att det är alltså typ 50 grader varmt i den här platsen,
alltså, de här dagarna. Jag skulle aldrig vilja åka någonstans där det är så varmt.
Men jag trycker in att jag tror att det nästan blir en del av upplevelsen. Det eller det beskrivs av det typ som så här park, av typ parkvaktare och så. Att bara så här, framförallt för typ europeiska turister så är det så här, det är liksom för sjukt. Med både miljön, alltså liksom naturen är helt, helt absurd. Men att typ den värmen, Marcus hade varit där och han sa typ att så här, man kan inte gå på marken utan det ligger liksom så här, du vet, det är saker utrullade liksom. Att det blir så här en del av upplevelsen. Jag är inte så inne på öknar i allmänhet.
Nej.
Det är inte, jag gillar inte det så mycket.
Nej, inte jag heller. För det känns som att man kan dö.
Man kan verkligen, verkligen dö.
Och så innan, precis innan man dör så kommer man se en sån synvilla.
Ah,
där det är typ en sån...
Just det, en oas.
En oas, yep. Ja. Och så kommer man försöka dricka.
Anna, hjälp mig.
Och jag duschar i den oasen när du försöker dricka.
Jag tror också att det är för mig, jag är inte så intresserad av rymden heller. Min upplevelse är att alltså, ett intresse för rymden hänger ihop med ett intresse för öken.
Jag förstår precis vad du menar.
Bra.
Jag kommer aldrig åka till öken.
Eller rymden.
Eller det var rymden jag skulle säga. Men förmodligen inte öken heller.
Ja, vi får se. Okej, nu ska vi se. Så att man vet alltså att de har varit vid den här andra liksom, stugan eller typ campet den 23 juli och då har de skrivit att de ska över passet. Alltså alla har så jävla onda namn. Alla platser i den här platsen på det här stället. Det heter typ så, alltså det heter nästan Mengelepasset. Jag tror att det heter typ Mengele Pass. Och sen är det typ något som bara heter så bara Badland Road. Alltså allting verkar så suga typ.
Men det känns som en del av sales pitchen.
Verkligen. Det är verkligen sant. Nej men så då är det här passet då som de syftar på är då det här Mengele Pass typ. Och det verkar konstigt att de ska över dit, man fattar inte varför. Men hur som helst, man börjar söka. Och en grej som är med det här är att så här, det görs verkligen bra typ. Det är inte det här, du vet.
Ja, de var inte här.
Nej, exakt. De har nog gjort gott någon annanstans typ. Det är alltså de första 4 dagarna efter att man hittar den här bilen så är det alltid minst 2 helikoptrar i luften samtidigt som letar. Och minst 45 personer som söker
jävlar
igenom. Det är 250 personer liksom involverade i sökningen totalt. Alltid 8 hästar som deltar. När jag insåg,
stackars häst.
Också jag bara, och med ryttare. Det är kul om det var sådana sökhästar.
Den bara sniffar sig omkring.
Jag tror att de hade varit kassa alltså.
Det tror jag verkligen också.
Kassasökare. Det första dagen när man letar hittar man en ölflaska av samma märke som de har hittat i bilen. Lite drygt 3 kilometer österut från bilen. Och bredvid den ölen är det alltså ett rumpavtryck. Det är alltså som att någon har satt sig ner och vilat med typ en ölflaska. Liksom.
Okay. Åt vilket håll är det? Är det från därifrån de kom? Eller?
Det är typ därifrån de kom. Ja. Åt liksom det hållet. Det ser helt enkelt ut som att någon har suttit där och typ så här tagit igen sig. Och flaskan står i sanden liksom, och gör det precis bredvid en buske. Och busken är placerad på ett sätt som är så här att den ger bara skugga, vilket man typ är så här, antagligen så här är det här en person som satt sig just här för att den här busken gav skugga. Och det gör den bara sent på eftermiddagen.
Okay.
Så då tror man så här, kanske var, man tror att det är Egbert då för att han har liksom den störst rumpa, helt enkelt.
Rumstorleken.
Precis. Man trodde att han har varit där en sen eftermiddag. Mm. Kanske den 23 juli, kanske den 24. Alltså man vet
inte. Liksom. Ingen aning. Ska.
Nej.
Men att rumpavtrycket är kvar efter flera månader känns ju otroligt.
Ja, jag vet. Det är ändå sjukt. Mm. Inte så blåsigt kanske.
Nej.
Eller så var den här busken va?
Som skyddade.
Som skyddade. Så att, som sagt, Österut från bilen är alltså lite grann tillbaka mot de här stugorna och där de har, typ, har kommit ifrån. Och det hade ju typ också varit ganska rimligt att de har försökt gå tillbaka dit.
Ja.
För att det fanns typ lite vatten, det fanns lite mat.
Mm.
De kunde åtminstone tänka sig att det kanske skulle komma någon dit.
Fanns det en telefon?
Jag tror typ inte det.
Nej.
Eller inte vad jag läste i alla fall.
Nej.
Och även typ tillbaka mot civilisationen liksom. Så man tror att de har bestämt sig för att försöka ta sig dit. Men den ölflaskan och det sittartrycket är det sista spåret som man hittar.
Mm.
De är liksom spårlös från det. Gått upp.
Det är så sjukt när sånt händer. Ja.
Och efter 4 dagar så slutar man leta.
Mm.
Några teorier då om vad som har hänt dem. En av dem är att de har blivit utsatta för någon typ av brott. Alltså att de har stött på någon där som har velat dem illa. Kanske till och med som har så här jagat dem ner för den här vägen. Som man absolut inte kan köra på med den här typen av bil tills de fått punka och då mördat dem och begravt dem. En anledning till att folk har gått igång lite extra på det här är att det ligger ganska nära Barker Ranch där alltså Manson-familjen höll till.
Aha.
Det här är ju långt senare. Ja. För det är väl typ 69 som
Tidla
Bianca-morden.
Ja.
Mm. Men det är väl typ, du vet, bara den relationen platsen. Till platsen gör att folk liksom så här, kan det vara, eller kan det vara typ ett Manson, du vet, anhängare som har, det är långt sökt.
Ja.
Men så här, att de skulle ha stött på någon.
Jag tror att det är en drogbaron som håller till där ute.
Ja, spännande.
För de, du sa ju
början. Ja, okej. Ja. Det är du och Bill Gates alltså. En annan teori är att de har fejkat sitt försvinnande för att påbörja ett nytt liv någon annanstans.
Fanns det liksom något annat som tydde på det än att de försvann?
Alltså, Georgs mamma säger ju då att Egbert har skulder hemma i Tyskland på grund av ett husbygge.
Mm.
Och man lyfter också då fram det här, det faktum att han typ inte hade pengar under själva resan.
Men vilket kapital skulle de starta ett nytt liv med då?
Men det är inte jag som säger
nej,
det här.
Nej, men du kanske ändå får stå till svars för det.
Han
du...
kanske försökte få ut så mycket pengar som möjligt.
Innan.
Okay.
Jag tror inte på det.
Men det finns också teorier om att han kanske var på väg in i en vårdnadstvist med Georgs mamma.
Mm.
Och därför vill han ta barnet och dra. Och det finns enligt vissa källor så har hon sagt att hon typ inte riktigt visste om. Men det tycker jag låter skitkonstigt. Alltså att de inte skulle åka dit.
Okay.
Men det tycker jag låter jätte märkligt. Jag tror inte det är sant. Jag tror att, alltså...
Vi tror inte på den teorin.
Nej, jag tror att...
Jag gör inte det.
Det finns, om du ska fejka ditt egna försvinnande så tror jag att det finns lättare ställen att göra det på också.
Mm.
För att oavsett var de har tagit vägen, det är bara ett exempel, svårt ställe i och för sig. Men alltså jag tror att så här, om du ska ta det därifrån på ett rimligt sätt som inte innebär att du typ ska gå hur långt som helst, då är det typ helikopter.
Mm.
Och det här känns inte som en familj som har med dem, alltså de ekonomiska förutsättningarna att skaffa sig en helikopter hur som helst.
Nej. Inte som din familj.
Inte som din familj med era,
inte med era tre helikopter
förrätter. Så svagt. Det finns någon, typ, någon kompis till honom som säger typ att han vill alltid flytta till Costa Rica. Mamma, ja, men vem vill inte det?
Eller du vet, inte jag. Men då vet jag vad du tar vägen när du försvinner.
Verkligen. Men det är fattat. Typ. Det är liksom när sånt där händer så letar man så himla mycket efter någon slags förklaring. Typ. Det finns, lyfts också fram att Egbert har varit väldigt intresserad av ny spännande teknik och även typ kommunikationsteknik och så. Och det fanns en militär bas i Death Valley.
Mm.
Så kanske hade han sett någonting där som han inte borde ha sett. Och så har de varit tvungna att ta hand om familjen.
Okay.
Men du vet, det är ju bara att folk går igång på sån jävla Area 51-läge. Mm. Typ. Och så finns det förstås också de som misstänker att de kan ha blivit tagna av aliens.
Okej. Okay.
Vilken av teorierna tror du mest på?
Jag tror på den att de blev jagade av någon.
Ja, knarkbaron.
En knarkbaron.
Mm. Hur som helst.
Min egna teori tror jag mest på. Alltså.
Ja, men, gud, så förvånad. Hur som helst är de spårlöst försvunna. Och åren börjar liksom gå. Connys mamma berättar i tysk media att hon har sparat en hårlock från Max i ett gulnande kuvert typ. Att hon det är det sista hon har kvar från sitt barnbarn liksom.
Men okej.
Okay. Och hon typ är så här, hon bara, jag är glad för att jag har det, både för att jag har en liten, liten del av honom, men också för att om det skulle vara så att han behöver identifieras så har jag DNA.
Mm.
Det är så himla sorgligt. Ja, och i början av 2000-talet så verkar det som att Connys familj tror att de lever någonstans. Mm. Liksom. Nej, tvärtom. Det verkar som att de försöker få Conny och Max dödförklarade. Men utan några bevis och utan några kroppar och så lyckas liksom inte det. Och Egberts mamma verkar tro att han och Georg lever någonstans.
Mm.
Så det känns som att de... Och det här är ju inte då familjer som har känt varandra superlänge.
Nej, nej.
Utan de har ju som sagt bara dejtat typ ett ganska kort tag. Liksom. Mm. Så det är väl inte det att de... De har blivit bara liksom råkat hamna bredvid varandra i den här totala typ tragedin. Typ. Det är som sagt många som liksom funderar på det här fallet. Och i USA finns det många som är super, super intresserade. Och det intresset bara växer och växer. Och några av dem är personer som alltså var med vid de första sökningarna. Som liksom bara aldrig kunnat släppa det typ.
Gud vad jag kan förstå det ändå. När man är just med och letar att man bara, vad fan vi hittar dem inte, men vad fan kan ha hänt?
Exakt.
När det just var sådär liksom
totalt vanished. Mysterium, bara, de måste ha gått åt det här hållet, men vi har letat överallt. Vad fan är det som
det är
har hänt?
Typ.
Och det görs liksom löpande undersökningar eller sökningar av typ officiella källor eller liksom organisationer, men också av både privata grupper och frivilliga organisationer. Och en som blir obsessed vid det här fallet är en man som heter Tom Mahood. Och han är just en sån person som är så här, råkar trilla över det här och blir helt jävla obsessed.
Mm.
Han bara så här, det går inte, det här måste liksom gå och typ ta reda på vad fan det är som hänt. Typ. Så han hamnar liksom han trillar över det här fallet och sen joinar han Riverside Mountain Rescue Unit som alltså är en frivillig organisation vilket jag tror alltså det verkar som att han gör det ganska mycket för att han typ blir eller det spelar åtminstone in att han blir väldigt väldigt intresserad av det här fallet när han går med där liksom. Och när han gör det så träffar han alltså folk som var med vid undersökningen, den första sökningen. Och sen är han helt fast. Typ. Så han börjar liksom kolla kartor och vet bara hänger över liksom det här området och funderar på vad fan som kan ha hänt. Pratar med massor av folk och börjar också göra sina egna sökningar i Death Valley under hösten 2009.
Aha. Och så långt efter?
Ja,
shit.
Det är alltså 13 år senare. Mm. Så Tom har en teori som han så här, han är så här, de måste typ ha gått söderut. Men det finns ingen anledning till det. Varför skulle de ha gått åt ett håll som inte är där de vet att det finns mat, civilisation, vatten och skydd typ? Det är helt orimligt, men det finns enligt honom då tycker han att det inte finns några andra alltså några andra vägar de kan ha gått typ.
Okay.
Så att det, och det är ju liksom en teori som går emot allting det logiska tänket man har trott innan liksom. Men sen är så att han är så här, det måste vara så, men varför är det så och var har de tagit vägen? Så en kväll så liksom hänger han typ över en karta och bara tänker och tänker och tänker och tänker och formulerar sen en tanke som liksom inte bara förklarar varför de kört in på den här vägen och hamnat där de hamnat, utan också alltså vilket håll de har gått efteråt och varför. Och Toms teori är typ så här. På deras karta, de har ju kört runt i det här området redan tidigare liksom, och på deras karta, den som de har i den här broschyren, så ser typ de här vägarna inte så annorlunda ut jämfört med de off liksom backcountry vägarna som de hade åkt på redan innan. De är typ sträckade liksom. Och dessutom så pratar de typ inte så bra engelska.
Nej.
Så de har svårt att läsa instruktioner liksom. Som sagt, den 23 juli så försöker de då först köra genom det här Mengle-passet. Så här. De har kommit till parken den 22. De har kampat i parken den, alltså den kvällen. Och det tror man att de har gjort för att de har ganska dåliga pengar helt enkelt. Och de hade ju tält och sådär liksom. Så morgonen den 23 juli bestämmer de sig för nu ska vi köra genom Mänglepasset. Men inser då att så här, det kan
det
vi inte.
Inte.
Det går inte, vi kommer inte igenom det här. Så då vänder de tillbaka. Men när de vänder tillbaka, det tar skitlång tid att köra för att det är så dåliga vägar, då är det redan så pass liksom sent på dagen att de börjar få bråttom. För att de vill då hinna till Yosemite innan de ska ha hem. Mm. Och bilen ska lämnas den 26. Mm. Nu är det liksom redan sen eftermiddag den 23. Så att de försöker stanna vid de här olika liksom så här, ja men de försöker stanna vid olika stugor och så här be om hjälp, men det är ingen, det är inte bemannat någonstans liksom. Så till slut bestämmer de sig för att köra genom Anvil Canyon, för att den vägen ser likadan, den är typ likadan utmärkt som tidigare vägen de har kört på, för den har bara varit stängd i några år typ. De bestämmer sig för att köra där för att det är liksom en ganska, det ser ut som en kortare väg till Yosemite. Alltså man kommer ut åt liksom rätt håll istället för att köra tillbaka och köra på de större vägarna typ. Så är de väl så här,
vi genar här.
Vi genar här. Mm. Exakt. Vi har ju redan kört på såna här vägar. Mm. Det har ju gått bra liksom. Och grejen med den vägen är att alltså antagligen så har de väl varit så här, vi testar. I värsta fall så vänder vi och kör tillbaka. Mm. Och när man börjar köra på den här vägen så är också vägen typ helt okej. Okay. Jag har också kollat på såna klipp
om, där de har kört.
Ja, exakt. Och det ser ut verkligen som en mardröm att köra på alla vägar. Mm. Men så här, det går liksom att ta sig fram där i början. Det är inga större problem. Som sagt, de är typ ganska lika de andra. Men ju längre ner man kommer, desto svårare blir det. Och det antagligen så tror man då att de har liksom så här, när de har börjat fastna så har de bara gasat och gasat och gasat på det här underlaget. Och till slut så får de då liksom punktering som sagt på 3 däck och fastnar. Och då har de liksom så här, som sagt, de är i den här bilen, det är ett sen eftermiddag den 23 juli. De är så här, vad fan ska vi göra? Man tror att kanske att att Egbert redan den dagen går och typ så här, för att skaffa sig en bättre överblick över området, går och sätter sig vid den här busken typ. Och sen så tror man att tror Tom då att de sover i bilen den natten. Men sen kommer de då en plan, på en plan. Så återigen, det här är Toms teorier. Han tror att de bestämmer sig för att gå söderut, för att där ligger en militärbas. Och hans teori är att anledningen till att de har gått dit är för att de tänker att, alltså tydligen är det så här, det här är vad han säger, att typ i Tyskland så patrullerar militärer militärbaser. Du kommer till typ ett staket.
Och där går en
och militär. Där går liksom militärer förr eller senare förbi. Men i åtminstone alltså i Kalifornien, men framförallt i det här fallet då, så är det inte upplagt på det sättet. Utan det man gör istället är att man lägger det så jävla jävla avlägset så att typ ingen kommer dit ändå. Typ.
Okay.
Så det liksom är, om det är så att de bestämmer sig för att göra det, så är det alltså liksom dödsdömt redan från början.
Men för det är ingen som jobbar där, eller vadå?
Nej, inte på det sättet i alla fall. Liksom. De kommer inte kunna ta sig in hur som helst och sådär. Så att hans teori är helt enkelt så här, de har gått söderut, ingen har letat där, och därför har ingen hittat dem. Och han börjar då ge sig ut liksom i bergen. Och för att liksom testa sin teori. Och han typ är så här, du vet, märker ut så att de kan ha gått de här 3 vägarna och då borde det varit så här och så här, och liksom så här gör vidriga vandringar där, alltså han bara hatar Death Valley, tycker att det är verkligen värdelös plats på jorden typ. Du vet, går ofta så 10 timmars dagar i vidrig miljö.
Men Tom, typ, det är ingen som har tvingat dig.
Nej, verkligen, men han drivs av att han måste få hitta de här människorna. Och en dag då så har han, eller för en liksom, de ska vara ute typ 2 dagar eller 3 dagar tror jag, har han då fått sällskap av sin vän och mountain rescue-kollega Les Walker. Det är den 12 november 2009. Och innan dess så har Tom varit ute flera gånger själv och du vet, alltså så här, tagit med sig någon annan kompis någon gång och sådär. Men den här gången så är alltså Les Walker med honom. Det är den 12 november 2009 och de har, efter att ha sovit över i det här området på morgonen, typ morgonen, gett sig ut, separerat sig för att kunna täcka liksom större mark då. Och de har bara alltså en viss tid på sig innan de måste gå därifrån för att deras vatten kommer att ta slut. Och det finns ju nästan inget vatten i det här jävla pissområdet liksom. Så att de måste också göra alla sina vandringar med typ så skitmycket vatten. Jag vet, det verkar verkligen vidrigt. 9:15 på morgonen så knastrade det till i Toms radio. Det är Les som säger: jag har hittat en gammal vinflaska.
Fan vad de krökade när de var ute i öknen.
Också bra i 50 graders värme. Men antagligen så har de, hade väl inget annat att dricka kanske. Jag har hittat en gammal vinflaska. Och de bara, okej, ja, men det här är ju intressant. Snart knastrar det till igen. Les har hittat det han först tror är toalettpapper.
Nej, vad är det? Är det hud?
Det är inte hud. Men toalettpapper skulle ju heller inte klara sig så lång tid ute i, alltså 13 år. Det känns som att det hade förvultnat.
Plast, vad är det då?
Det är alltså papper utdragna från en kalender. Och i kalendern så är det alltså tryckt tysk text.
Tryckt.
Och sen går det en liten stund till. Och sen så hör Les av sig igen. Och så säger han: Tom, we have some bones here.
Nej.
Tom och Les, alltså den här första jävla vandringen eller sökningen när de börjar hitta saker, så hittar de utöver liksom mycket ben, människoben typ, också kreditkort och typ bankkort och andra kort med Cornelia Meyers namn på.
Mm.
De hittar en sko, de hittar hemnycklar och när myndigheterna då liksom, de tar kontakt med dem förstås och sen flyger de dit med helikopter och typ söker igenom allting och sådär och samlar ihop alla benrester, så kan man konstatera att det är en man och en kvinna.
Var är barnen då?
Och när man också typ, det tar flera månader för det är skitsvårt att få ut DNA, men till slut kan man konstatera att det är Egbert Rimkus. Man har aldrig kunnat bevisa att kvinnan är Conny, men det är man ju supersäker på. Men man har aldrig hittat barnen.
Va?
Alltså jag tror ju att så här, det som har hänt är att barnen har klarat sig kortare tid.
Antagligen.
Så och sen har de säkert ja, eller begravt dem.
Ja, du tror du inte så. Det?
Alltså jag tänker att de, alltså en 4-åring och det.
Fan vad hemskt.
Jag vet, det är så jävla jävla hemskt. Och de har ju gått alltså i, alltså som sagt den här Tom-personen som är typ utbildad, gått jättemycket utbildningar, är så här, det här är en vidrig vandring med rätt utrustning, alltså allting.
Och de har gått utan typ någonting.
Promenadskor, alltså du vet, har ingenting, ingen erfarenhet. Det är också 50 grader varmt, alltså det är liksom vidrigt. Så det de tror är typ att Conny och Egbert liksom inte riktigt har insett allvaret i situationen.
Nej.
Förrän det är liksom alldeles för sent. Alltså de har så här, de har ju då tältat, de har ju också tältat natten innan. Det har gått ganska bra. De har hållit sig lite längre upp i dalen, så där det inte är riktigt inte lika varmt. Alltså så här, men de har ingen utrustning som funkar för det här. De har ingen erfarenhet. Och när de liksom bestämmer sig för att ta sig till den här militärbasen, så är de liksom ute på ett uppdrag som är dödsdömt redan från början. Typ.
Fy fan.
Men det tar då, som sagt, 13 år innan det här Death Valley Germans mysteriet typ får någon slags upplösning, och deras familjer, Cornelia och Max och Egbert och Georgs familjer, får åtminstone lite mer information om vad som kan ha hänt deras anhöriga. Och de får ju aldrig hem barnen liksom.
Nej.
Men man kan åtminstone flyga hem benresterna för Egbert och Cornelia typ. Och det är väl antagligen så nära
En upplösning
i det fallet som vi kommer få. Och jag tror typ att, eller jag tycker typ att de teorierna som finns, som är numera ganska typ allmängiltigt accepterade, vilket väl också är för att typ de, alltså Toms teorier bekräftades av var de hittade benresterna typ.
Så min teori är helt out the window, eller?
Alltså, inte helt, säga kanske. Helt. Nej. Och Tom har liksom fortsatt att typ så här, alltså han har typ varit med i andra missing persons fall och typ så här.
Är det många som försvinner där i Death Valley?
Jag vet inte. Jag tror typ inte det, för jag tror inte att det är så många som är, alltså som hamnar där. Men jag vet om att det finns ett fall där en mamma och ett barn fastnade och barnet dog.
Nej.
Ja, jag vet, det är så jävligt. Jag tror att att det som typ drog mig till det här fallet var också den här totala panikkänslan. Du vet, när man inser att det här går åt helvete för oss nu.
Usch.
Och den här totala hettan som man inte kommer undan. Nej, panik.
Usch, alltså. Sluta.
Tom har en blogg, eller liksom en sajt, där han går igenom hela det här fallet. Och andra fall med.
Mm.
Och Jag har läst allt hans material om det här fallet. Mycket material, inte mycket material, men en hel del material är långa beskrivningar av olika sökningar och vandringar och sådär. Men hans blogg heter, eller hans sajt heter otherhand.org och .org kanske man säger. Och just den här artikelserien heter då The Search for the Death Valley Germans. Den är jättebra. Och sen så har jag också läst om fallet på din favoritsajt strangeoutdoors.com på Reddit som sagt. Några tyska artiklar från Bild, Welt och Unexplainable World och ett helt gäng Wikipedia-artiklar.
Nice. Thank you.
Death Valley Germans. Usch. Den här veckan sponsras Mord mot Mord av Biltema.
Vårt älskade Biltema.
Biltema har ju lite allt möjligt. Det är ju en affär där man går in och ser man så här, vad vill jag ha? Ja, det visade sig att jag vill ha allting. Perfekt.
Exakt så är det. Och vi behöver prata om deras tjänst Köp och Hämta.
Ja.
För att du vet ju, precis som kanske ni som lyssnar vet, att jag älskar att nätshoppa.
Det gör du verkligen.
Och med Biltemas Köp och Hämta tjänst så kan man sitta i lugn och ro, klicka hem det man vill ha. Vad vill du ha den här veckan, Karin?
Men jag är ju lite sugen på att skaffa mig en svampkorg, va? Jag älskar att plocka svamp.
Det ska du banne mig ha.
Tack.
Och jag ska klicka hem ett fiskespö till Oskar.
Just det. Han vill ut fiska nu.
Han vill ut fiska.
Yep.
Så omtänksam är jag. Så kommer jag, sitter jag hemma här, klick, klick, klick.
Ah.
Väljer.
Gud, det här är en hel höstutflykt som jag ska skapa. Kommer vi hem med mat till dig sen?
Perfekt. Det du... blir abborre med kantarell.
Klick, 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 klick.
Klick, klick, klick. Sen bestämmer jag, jag vill hämta det på det här Biltema varuhuset. Tar jag med mitt pickpack och åker dit. Då är det någon som har plockat ihop det. 2 timmar.
Max. Efter att du har betalat för det på nätet.
Ja.
Det är super, super praktiskt.
Så praktiskt.
Yep.
Så Biltemas Köp och Hämta tjänst.
Bästa nu som går finns. Vi alla på höstutflykt.
Hej! Hej! Det är sommaren 2005 och den 25-åriga Alicia Ross har precis återvänt hem till Markham, Kanada.
Okej.
Hon har tillbringat 1 år i Australien på typ... Jag tror inte att det var utbyte med skolan, men hon har i alla fall varit där i 1 år.
Och, som du.
Fast jag var där i 3 månader på turistvisum och backpackade.
Så som du, fast liksom...
Fast ändå inte.
Fast några gånger fler.
Ja. Australien alltså. Vilket land skulle jag gärna vilja åka dit igen?
Jag har 0 längtan till Australien.
Är det sant?
Oh, tycker det verkar vara en värdelös plats.
Det är så sjukt. Men det där vill jag höra mer om.
Nej, men bara, jag tror att jag skulle kanske gilla Melbourne. Men jag har ju
Melbourne ska ju vara fantastiskt.
Ja, Melbourne verkar ju väldigt nice.
Mm.
Jag vet att jag har ju... jag tycker att det finns en typ sorglöshet som inte intresserar mig.
Nej, okej.
Okay. Som Halland i Sverige. Halland är ju Sveriges australiensare. Hallandingar är Sveriges australiensare.
Jag kan inte uttala mig om det. Men
de har ingen ångest i kroppen.
Det är helt sjukt tycker jag. För det är så spännande land Australien tycker jag. Men skitsamma. Jag kanske är närmare naturen än vad du är.
Fast vet vad de verkligen har, vilket jag tycker talar emot min bild av det, är att de har väldigt mycket intressanta fall. Och fruktansvärt obehagliga ofta.
Det är ju bara det där glättiga på ytan så fort man bara gräver lite under.
Just det, men det kanske kan vara det jag tycker är läskigt också.
Jag vill åka dit i alla fall med pengar, inte som 18-årig backpacker.
Just det, bra.
Backpacker fast jag hade rullväska för jag vill inte bära ryggsäck.
Rullpacker.
Okej, nog om det. När hon har kommit hem då till Kanada så tillbringar hon sommaren med att typ göra det hon älskar mest av allt. Vilket är att vara ute i naturen och typ kampa, paddla kajak. Alltså du vet, hon är
outdoorsy person.
Hon är verkligen outdoorsy, hon typ gillar äventyr. Alltså du vet, hon har gjort mycket spännande saker i sitt liv.
Mm. Men har hon kört Trabant genom Sovjetunionen?
Inte än.
Nej.
Den 16 augusti så har Alicia varit ute och paddlat med sin bror. Och dagen efter så ska hon har fått reda på att hon ska intervjuas för något på sitt jobb. Hon är helt säker på att hon ska få en promotion. Så hon är typ ute och går med sin mamma på kvällen. De har 2 hundar och de är ute och promenerar och hon är så taggad inför den här intervjun och du vet, de så här pratar och mamman har tydligen sagt typ så här: det här är din sommar, det här, så här, du förtjänar verkligen det här, det kommer gå så bra för dig. Och efter att de har varit ute och gått så skiljs de åt. Och Alicia bor i typ ett annex, eller vad man ska säga. Eller typ som en källare eller gästhus eller någonting. I, hemma hos sin mamma och mammans man. Och efter att mamman och Alicia sagt hej då så ska Alicia träffa Sean Hine som är hennes pojkvän sedan 6 veckor tillbaka. Och de ska ses då i det här annexet där hon bor eller vad det nu är.
Om du fattar vad jag menar.
Om jag fattar vad du menar. Om du fattar vad jag menar.
Gör du det? Jag ses i annexet. Äckligt. På något, det är inte äckligt men det låter äckligt.
Du fick det bli äckligt.
Jag vet.
Snusk och Bert. Så de typ ses där hemma och hänger. De dricker lite vin, spelar lite biljard. De lyssnar på musik och bränner CD-skivor. Vilket fick mig att vara så här, 2005 var ju inte så länge sedan brände man CD-skivor då. Ja, för det var typ när vi gick i nian. Eller ettan.
Aha.
Och då brände man CD-skivor. Man hade typ minidisk.
Men också tråkig gruppaktivitet, eller?
Ja. Alltså grupp och gruppaktivitet, det var hon och hennes kille. Ja, de gjorde väl något sånt love mixtape.
Ja, just det. Det gjorde de verkligen.
Kan jag tänka mig.
Nej, men ja, verkligen. Okej.
Okay. Ja, dagen efter så ska hennes mamma, och som heter Sharon, och Sharons man åka iväg och spela golf. Och de ser att på uppfarten så står Alicias bil fortfarande. Och hon tänker typ inte så mycket mer på det, utan de åker iväg och spelar golf. Och de, jag tror att det var typ en sån här golftävling som de skulle spela. När de väl är ute på golfbanan så ringer Sean till Alicias mamma, Sharon. Och han har försökt ringa Alicia flera gånger. Typ först när han kom hem på kvällen, bara för att säga godnatt efter att de har sagt hej då.
Vet de att han har dragit därifrån?
Alltså, nej.
Det är inte så att de har inte varit
så här. Det tror jag inte att de nödvändigtvis
är. Det är inte det att de har sett.
Ah, nu, och han har åkt hem för att han ska jobba dagen efter.
Okay.
Så han har varit hemma hos dem till typ 12 och sen har han dragit.
Okej. Okay.
Men så säger liksom, han tycker att det är konstigt för att när han har kommit hem så han försökt ringa Alicia för att säga godnatt. Hon har inte svarat. Han har försökt ringa flera gånger på morgonen och hon har inte svarat. Och han har också ringt till hennes jobb och då får han reda på att hon inte har dykt upp.
Mm.
Så att, och Alicias mamma har så dålig mottagning men hon förstår att någonting är fel för att Sean pratar om polisen. Och typ, hon typ så här, vet, snappar upp vissa grejer. Tänkte så här,
vidrigt ju.
Typ så här, police, missing. De typ, hon bara fattar så här, okej, det är något som inte stämmer. Så hon sätter sig i bilen och typ bränner hem liksom. Och när hon kommer hem så är det massa poliser utanför hennes hus. Och då får hon reda på att Sean då har försökt ringa de här samtalen och att han då har ringt till polisen. Och han har ringt till polisen 9 timmar efter att han såg Alicia sista gången i livet. Alltså han har stuckit vid 12 och sen vid 9 så han har ringt och bara hon är borta typ.
Speciellt beteende då.
Mm. Så Sharon går ner i Alicias rum typ tillsammans med polisen för att se så här, ser allting ut som det gjorde, du vet. Och i rummet så ser det ut som man ser liksom så här, Alicia har inte sovit där. För på hennes säng så ligger det så ihopvikt rent tvätt. Hennes väska är kvar, likaså hennes mobil, plånbok, nycklar, typ hennes cigaretter, du vet, det som hon skulle ha tagit med sig om hon drog. Bilen stod ju också på uppfarten fortfarande, vilket också är tydligt på att hon inte har lämnat.
Yep.
Och i badrummet så ligger Alicias smycken, som, du vet, så som man gör typ när man tvättar ansiktet. Just så vet, man tar av sig ringar och så här. Så att allting tyder liksom på att hon har gjort sig i ordning för att gå och lägga sig, men sen har hon inte sovit i sin säng, utan hon har istället typ försvunnit, gått upp i rök typ. På baksidan av huset i trädgården så hittar de en sko, en cigarettfimp och ett vinglas, och typ grinden på baksidan är öppen, vilket också liksom alltid tyder ju på att det är så här, okej, okay, hon har nog inte försvunnit självmant.
Liksom.
Det är den slutsatsen som Sharon och polisen och Sean då drar. Och av naturliga skäl får man väl säga så börjar polisen titta närmare då på Sean som är Alicias pojkvän. Utöver att det är liksom the husband always did it så är det också han som har sett Alicia sist.
Det är han som har rapporterat
Precis, han som har rapporterat att hon är borta. Och det de också tycker är lite konstigt är att han ringer till polisen för det första ganska snabbt efter att hon har försvunnit. Och att han inte ringer till Alicias föräldrar och är så här, vet ni var hon är?
Okej, så han ringer till polisen innan han ringer till hennes mamma.
Ja, exakt.
Det är weird.
Så att de börjar titta lite närmare på honom. Och samtidigt så börjar polisen och familjen leta efter Alicia också. Så att det är liksom hundratals frivilliga som anmäler sig för att leta i närområdet efter henne. Du vet, det är hundar och du vet, det är allt möjligt som letar efter henne.
Just nu försöker jag bara fundera på om han är mördare eller om han bara är en sån kontrollerande jävla kille. Alltså. Som är så bara, jag ringde henne 80 gånger.
Mm, inget svar, jag ringer svar. Polisen.
Jag ringer polisen.
Mm. Typ jag är så. Man blir orolig när någon inte svarar, va?
Jo, men ändå så här, okej, de hade bara varit ihop 6 veckor. Det är ju en fine line mellan att vara så här gullig och kär och att vara
creepy.
Riktigt jävla creepy alltså.
I know. Man balanserar där mellan hela
tiden. Inte du. Du är bara underbar.
Ja, tack. Du är
okej. Okay.
Så de letar överallt typ och de knackar då på oss grannar och hör sig för om folk har sett någonting eller hört någonting, och de gör allting för att liksom skapa sig en bild av vad som har hänt henne liksom innan hon försvann, eller vad hon har gjort innan hon försvann. Men ingen har sett eller hört någonting, utan det är som att hon har så här sagt hej då till Sean och sen så har hon gått upp i rök typ.
Och det såg inte ut på någonting, det såg inte ut i lägen, alltså i hennes rum såg det inte ut som att det hade varit en struggle.
Nej, ingenting sånt. Och polisen då hör sig också för med Seans grannar. För Sean bor med sin bror och en annan liksom, kompis i ett hus någonstans. Och de undrar om, typ så här, har ni sett någonting? Typ har någon betett sig konstigt? Har ni sett Sean den här dagen som Alicia försvann? Och så märker de, vet så här, soporna töms den här, typ om det var en onsdag tror jag att det var. Du töms sopor varje onsdag, har ni sett att han har slängt några sopor? Du vet, de så här hör sig för. Men de verkar, Sean och Seans grannar har ingen koll på dem, utan de verkar typ hålla sig ganska mycket för sig själva. Liksom. Som jag tänker typ att man gör. Han är 29 år. Liksom. Vem har kontakt?
Det låter ju som en helt vanlig
situation. Vem har kontakt med sina grannar?
Helst inte.
Någonsin. så liksom, dagarna går. Och man hittar inga leads, man hittar inga tecken efter henne. Och familjen är ju såklart helt förtvivlad. Mm. Men de är också helt, de väntar bara på att hon ska komma hem. För de är typ helt säkra på att hon kommer komma hem. Och mamman är helt övertygad om att hon har blivit kidnappad. Och polisen arbetar efter teorin att hon har försvunnit med någon som hon känner. För att, ja, med tanke på att liksom...
Japp, hur scenen ser ut.
Och efter typ en vecka eller sånt där så går Alicias mamma Sharon med på att göra en intervju i tv där hon säger typ att så här, jag känner mig hoppfull på att hon kommer komma hem, jag vill bara att hon ska komma hem. Hon typ vädjar liksom att de som vet så här, ska säga någonting och du vet så här. Och de så här, en bild på henne sprids, så du vet, alla känner sig väldigt så här, alla är väldigt exakt, alla känner sig väldigt engagerade i det här. Och så fortsätter tiden att gå och en hel månad går utan att de hittar något spår liksom. Och ingenting tyder på att Sean, alltså vet så här, allting känns bara konstigt, men tidningarna och tv har typ redan så här, ja, de tittar på Sean, de tycker att han är liksom verkligen liksom misstänkt. Men efter en månad så gör i alla fall Sharon en uppföljande intervju i tv med samma journalist. Och hon har då börjat inse typ att så här, nej men hon lever kanske inte, men vi vill i alla fall få hem henne på något vis. Vi måste veta vad som har hänt innan vi kan få closure typ. Och efter att tv-intervjun nummer 2 har sänts så kommer då fallet att typ komma till ett slut. För det som händer då efter den här tv-intervjun är att Alicias granne, den 31 år gamla Daniel Sylvester, han kommer till polisstationen med sin advokat och säger att han vill berätta vad som har hänt med Alicia. Han har blivit förhörd av polisen flera gånger innan liksom, i och med att han är granne och sådär. Men har då hävdat att han inte vet någonting. Han har inte sett någonting, han känner inte dem. Han typ har sagt att han trodde att hon hette Trisha, du vet såhär. Men ändå så typ så här, polisen har vet så
Kommer tillbaka.
Till slut har de sagt så här, kan du tänka dig att göra ett lögndetektortest? Och då säger han nej. Och då är polisen bara så här, aha, honom ska vi titta lite närmare på.
Just
och
det.
Efter att den här tv-intervjun sänds och efter det har hänt så är det typ att han bara,
då dyker han upp.
Nu ska jag berätta vad som har hänt.
Okej.
Så Daniel Silvester är då familjens granne. Och även om de har varit grannar länge så är det typ de har verkligen inte haft någon kontakt med varandra. De känner liksom inte alls varandra. Han är då 31 år gammal men bor fortfarande hemma hos sin mamma. Han har inget jobb och han typ så här brukar träna mycket i sitt hemmagym, typ sitta mycket framför sin dator, du vet, så
han är hemma mycket, ja, och lever ett ganska instängt liv.
Exakt. Han är vad man kan kalla typ en loner.
Mm.
Och han har alltid haft typ tufft med kompisar, han hade tufft i skolan. Och du vet, han typ säger själv att han har blivit så här hånad av sina klasskamrater och sådär. Vilket han kanske har, what do I know.
Mm.
Han typ lider av depression och sånt där och han har medicinerat men är nu office meds liksom. Det ska senare också komma fram att han hade night vision goggles som han brukade spionera sina grannar med. Ja, det är så jävla läskigt. Så han är också en peeping tom. Mm.
Åh, fy fan. Mm. Alltså det är ibland
det är så jag vet. Och då, jag tänker ibland på det, du vet, när man sätter sig i ett fönster, bara, är det någon som tittar på mig nu?
Japp.
Från andra huset med såna gröna glasögon.
Ah, också så läskigt. Åh, fy fan. Men i allmänhet, paniken bara... Alltså att det var Peeping Tom, att det var så som man bara gav det typ ett skojigt namn.
Ah,
man
nej,
det är fruktansvärt obehagligt.
Det är inte okej bara för att ni ger ett lite gulligt namn. Peeping Tom. Men i alla fall, han berättar då att han har dödat Alicia. Men han menar att dödsfallet var en olycka.
Hatar när det händer.
Han säger att han är så otroligt ångerfull och att han inte kan leva med att familjen inte får reda på vad som hänt henne. Och att han var rädd för att fel person skulle dömas i och med att de tittade så mycket på Sean. Så att han säger då, han vill ställa allting till rätta.
Ja. Men man bara, det går inte att göra.
Det går inte att göra. Men han liksom står verkligen fast vid att så här, allting var en hemsk olycka bara. Men nu liksom så här, vi kliver fram och tar det här. Så han berättar då att kvällen som han dödade Alicia så har han stött på henne på den gången som går mellan familjernas hus. Och det är då förmodligen precis efter att hon har vinkat hej då till Sean. Och enligt Daniel så säger hon typ, what the fuck are you doing here? Varpå han säger typ så här, jag har lika mycket rätt att vara här som du har. För att det här är typ gången mellan våra hus. Och då ska hon ha sagt, fuck off loser. Och det här har då triggat något i honom. Eftersom han har då blivit kallad för loser genom hela sitt liv. Så har han då blivit skitlack. Så han har då slagit henne i ansiktet så att hon trillar till marken. Och sen har han då slagit henne tills hon dör. Det är inte en olycka.
Det är absolut inte en olycka på något sätt. Men det är också den grejen som är så här, just där hon sa någonting till mig som triggade mig. Man bara,
nej.
Jag är ledsen typ om ditt liv har sugit. Mm. Men det är liksom inte...
Det ursäktar inte det här.
Nej, att du typ attackerar typ en främmande kvinna och låter...
Så en jävla idiot. Och han säger då att efter att han då har insett att hon är död så har han övervägt att ringa till liksom polisambulans. Men han inser att det ändå är för sent. Eller han tänker att det ändå är för sent. Så då har han typ så här... lagt Alicias kropp i bakluckan på sin mammas bil och sen så har han då kört typ upp till där de har landställe som jag förstår det, alltså familjen Silvester, och gjort sig av med kroppen och sen så har han slängt hennes kläder typ ytterligare några kilometer bort. Och
man måste städa över den här jävla gången liksom.
Precis. Helst, liksom. Och sen så åker han hem då och städar upp efter sig. Och sen så säger han att när polisen höll på att leta efter Alicia så fick han panik att de skulle hitta henne. Så att 3 veckor efter att han har dödat henne så har han flyttat på hennes kropp igen. Han berättar också att han inte har gjort någonting sexuellt med hennes kropp. Men så leder då i alla fall. Så det här berättar han. Och sen så säger han så här, jag ska nu leda er till henne till där jag har liksom där hon är. Och då är det liksom inte mycket kvar av hennes kropp. Och de tar då liksom kläderna som han har dumpat och henne, det kvarlevande efter henne till en obducent eller en rättsläkare. Och man hittar då sperma på hennes kläder. Och han har en riktigt kass förklaring till hur det har hamnat där.
Mm.
Och undersökningen av kvarleverna stämmer inte överens med den berättelsen som han ger. Liksom.
Nej, nej.
Det är ett helt annat sorts våld som hennes kropp har fått utstå än det han berättar.
Men det är också, just det här. Det var en olyckshändelse.
Mm.
Mm, absolut.
Så han har liksom det de tänker, han har utnyttjat henne sexuellt innan eller efter att hon är död, och han har mördat henne. Liksom. Mm. Det är det de kommer fram till. I rättegången däremot så yrkar Daniel på att han, alltså att han är icke-skyldig. Han åtalas för second degree murder. Men han liksom yrkar på att han inte är skyldig. Vilket förvånar alla, för han har ju redan berättat att han har mördat henne.
Just det.
Men han menar då att det var en olycka, så att därför kan han inte erkänna sig skyldig till mord. Den 29 maj 2007, alltså nästan 2 år efter att hon har mördats, så landar juryn i en dom. Och han anses skyldig då till mord och dömts till livstid i fängelse med chans till frigivning efter 16 år. Vilket då skulle vara nu i september 2021, som ett år. Han överklagar domen. Och vill ha ett minskat straff. Men domaren fastställer den domen som ligger. Så att han ska nu då upp på sån parole hearing.
Om ett år typ. Mm.
Och det som är så sorgligt tycker jag är att jag har sett en dokumentär. Och i den så pratar mamman då om att så här, hon har varit på typ så här massa farliga platser runt om i världen. Hon har gjort massa äventyrliga grejer. Och sen händer det i hennes hem. Att det är så jävla orättvist.
Jo, men och det är ju den grejen som är så här, man kan ju aldrig veta.
Nej.
Och tyvärr är ju typ hemmet en
farlig plats, verkligen. För kvinnor. Men, och det är ju en farlig plats för dem som man har i sitt hem.
Exakt, men det här är en granne.
Att du vet, ja.
Usch. Men det är så himla intressant och märkligt det här att han var så här, nu ska jag berätta.
Mm.
Och sen, men då antar jag att man ändå att man drivs av typ dåligt samvete så att man vill kunna leda dem till kroppen.
Mm.
Men man typ har, man vet också hur jävla illa det ser ut och typ ändå kanske har skuld och skam kring det, och därför vill man inte berätta allting vad som har hänt. Liksom. Mm. Oh, fy fan.
Det är så jävla läskigt. Ja. Så han sitter då inne nu, men ska på parole hearing om ett år typ.
Mm.
Och jag har sett en dokumentär som heter Crime Beat, Alicia Ross, Everyone's Daughter. Och jag lyssnar på podden Dark Routine, som är en kanadensisk podd. Och avsnittet där heter Alicia Ross, Lily Among the Thorns, som hon kallades av sin mamma. Jag har läst Wikipedia-sidan om hennes mord. Och så hennes mamma driver också en hemsida som heter aliciaross.ca.
Mm.
Där liksom är mammans berättelse, och där finns det massa information och bilder och sånt på henne.
Och fy fan vad sorgligt.
Så hemskt.
Och det där är väl typ exakt den anledningen till att vi alla typ också på ett sätt fascinerade och intresserade av det här ämnet, för att man är så himla medveten om att just, alltså, hemma.
Mm.
Alltså att bli utsatt för det i sitt eget hem. Bara när man så här gått ner för en liten gata och typ vinkat av sin kille.
Är det så läskigt?
Ja, det är fruktansvärt obehagligt.
Så det var det. Stackars om det.
Tack för att du berättade detta jättesorgliga för mig.
Tack.
Och tack för att ni har lyssnat på detta jättesorgliga
tillsammans. Även den här veckan.
Även den här veckan. Om ni vill önska fall eller tips om fall, så gör ni det av Anna på Instagram på @annaochmig och mig på @karinlondre.
Och så får ni inte glömma att gå med i vår Facebookgrupp.
Precis, och där lägger vi massa bilder och
källor. Och vi kan väl också göra en liten shoutout till vår merch shop.
Men gud, just det var så länge sedan vi pratade om det.
Ja.
Vi tänker också att vi ska ta fram någon special...
Någon special kollektion
med något skoj citat eller så.
Men kolla där, det är podstore.se.
Ja, så finns vi där.
Ja.
Och om ni har något så här, bara, det här borde ni ha på en t-shirt, någonting från podden.
Något roligt.
Så kan ni väl skriva det till oss i DMs med
ja.
På Instagram. Bra. Så hörs vi också nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då!